Kapitel 12 i Soul Harbor, sidan 238. Det visade sig att Nild, som varit tvungen att stanna kvar och hålla portöppningen öppen tills Kirain och Geldanerna kommit igenom, hade placerat den mycket nära den plats han siktat på. Han och Kirain galopperade i kapp Perrin just som han kom upp på ett backkrön och höll in vid åsynen av Soul Harbors stad som låg framför honom. På andra sidan en smal flod korsad av ett par välvda träbroar. Perrin var ingen soldat, men han förstod genast varför Mashima hade lämnat platsen i fred. Staden låg precis vid floden och omgavs av en dubbel mur med torn på jämna mellanrum. Innermuren var högre än den yttre. Ett par pråmar låg förtöjda vid en lång kaj som löpte från bro till bro längs den del av muren som vette mot floden. Men trots det såg det ut som om de breda broportarna, järnbeslagna och stängda, var de enda öppningar som fanns i den grovhuggna grå stenväggen som kröntes av krenelerat bålverk längs hela sträckan. Soul Harbor var byggt för att hålla giriga grannfurstar stången och hade inte mycket att frukta av profetens slödder, än som de kom i tusental. Den som ville ta sig in i staden med våld skulle behöva både belägringsmaskiner och tålamod. Och Mashima trivdes bättre med att terrorisera byar och köpingar utan murar eller andra försvarsanläggningar. Jag får säga att det gläder mig att se folk på murarna där nere, sa Nild. Jag hade börjat tro att alla i hela trakten var döda och begravda. Det lät inte som om han bara skämtade och hans flin såg ansträngt ut. Bara de är tillräckligt levande för att sälja spannmål, muttrade Kirain med sin nasala, uttråkade röst. Han knäppte upp spännet i sin plymförsedda silverna hjälm och satte den på den höga sadelknappen framför sig. Han svepte förbi Perrin med blicken och lät den vila på Barrelane en kort stund innan han vände sig om och tilltalade Aishadena med samma trötta ton. Ska vi bli sittande här? Eller rida ned dit? Barrelane höjde ena ögonbrynet och gav honom en farlig blick som vem som helst med lite vett i skallen skulle uppfatta. Det gjorde inte Kirain. Perrins nackor ville fortfarande resa sig, desto mer sen han fått se staden. Kanske berodde det bara på den del av honom som var varg och inte tyckte om murar, men han trodde inte det. Människorna på murkrönen pekade på dem och några av dem tittade i kikare. Åtminstone de senare borde klart och tydligt kunna urskilja baneran. Och vem som helst måste se soldaterna och lansvimplarna som fladdrade i morgonbrisen. Och de första av kärrorna i den långa raden som försvann utom synhåll på andra sidan krönet. Kanske hade alla som bodde på gårdarna flytt in till staden och trängt ihop sig där. Vi har inte kommit hit för att sitta still, sa han. Barrelane och Anora hade tillsammans kommit fram till hur de skulle närma sig Soul Harbor. Den första, eller förstinna som styrde här, hade säkerligen hört talas om Shaidos plundringar, inte så många mil norrut. Och kanske hade de även hört talas om profetens närvaro i Altara. Var och en av dessa saker räckte gott och väl för att vem som helst skulle bli på sin vakt. Och tillsammans kunde de få folk att avlossa sina pilar först och inte se efter vem de hade skjutit förrän efteråt. I vilket fall som helst var det högst osannolikt att de skulle välkomna främmande soldater innanför sina murar just nu. Lansiärerna stannade kvar uppe på höjden, spridda, så att det syntes att dessa besökare hade en viss vapenstyrka, även om de valde att inte använda den. Visserligen skulle de styrande i Soul Harbor knappast låta sig imponeras av 100 man. Men geldanernas glänsande rustningar och vingardets röda visade att besökarna inte var några kringvandrande lurendrejare. Tjuvflodsmännen skulle inte imponera på någon förrän de satte sina långbågar i arbete. Så de stannade vid kärrorna för att hålla kuskarnas mod uppe. Alltsammans var ett invecklat hopkok av dumheter, bluff och tomt prål. Men hur många som än kallade honom förste så var Perrin egentligen bara en bysmed. Mains första dam och en ACD visste säkert vad som behövde göras i en sån här situation. Galin red i täten ner till floden i långsam skritt, rak i ryggen och med den klarröda hjälmen vilande på sadeln. Perrin och Berylane red strax bakom honom med Sheonid mellan sig och Masuri och Anura på ömse sidor. Ejshedéerna hade skjutit tillbaka sina huvor så att alla som kände igen ett Ejshedé-ansikte skulle få tillfälle att se tre stycken här. Ejshedéer välkomnades på de flesta platser, även där folk egentligen inte ville det. Bakom dem kom alla fyra fanbärarna och väktarna i sina blickjäckande mantlar. Och Kirayin med sin skinande hjälm balanserad mot låret. Han såg sur ut över att ha blivit degraderad till att rida med väktarna och blängde då och då med kallblick på Balwer som red sist tillsammans med sina båda följeslagare. Ingen hade sagt att Balwer fick komma med, men å andra sidan var det ingen som hade sagt att han inte fick det heller. När helst adelsmannen tittade på honom bockade han sig hövligt. Men sen återgick han till att studera stadsmurarna som reste sig framför dem. Perrin lyckades inte skaka av sig sin oro när de kom närmare staden. Hästtovarna klapprade ihåligt mot den sydligaste av broarna. En bred konstruktion som välde sig tillräckligt högt över den snabbflytande floden för att man utan vidare skulle kunna ro fram en pråm av det slag som låg förtöjd vid kajen under den. Ingen av de båda trubbiga farkosterna hade fäste för någon mast. En av pråmarna låg djupt i vattnet och drog i de spända förtöjningslinorna. Och även den andra såg på något sätt övergiven ut. En frän surlukt fick honom att gnida sig om näsan, men det verkade inte som om någon av de andra kände den. När de närmade sig det bortre brofästet höll Galin in. De stängda portarna, täckta med fotspreda järnbeslag, skulle ändå ha tvingat dem att stanna. Vi har fått kännedom om de hemsökelser denna trakt utsatts för, ropade han till männen på murkrönet och lyckades låta formell trots att han gastade för sina lungors fulla kraft. Men vi är bara på genomresa och kommer för att handla, inte orsaka bekymmer. Vi vill köpa spannmål, inte strida. Jag har äran att förkunna att Berylane Sir Pendrag Peyron, Mains första dam, signad av ljuset, vågornas försvararinna, överhuvud för Perrons hus är kommen för att tala med den första eller förstinna som styr över denna mark. Jag har även äran att förkunna närvaron av Perrin till Bashir Ibarra. Han fortsatte med att kalla Perrin för både första av Chewfloden och flera andra titlar som Perrin hade lika lite rätt till och aldrig hade hört förut innan han fortsatte till Ejshedéerna som han presenterade med deras fulla hederstitel och även angav deras aja. Det var en mycket imponerande litania. När han var färdig vidtog tystnad. Uppe på de krenelerade murarna utbytte män med smutsiga ansikten, skärrade blickar och hetsiga viskningar, allt medan de nervöst fingrade på sina armborst och hillebarder. Det var inte många av dem som hade hjälmar eller rustningar av något annat slag. De flesta var klädda i grova rockar, men Perrin såg en man i vad som kunde ha varit siden under ett tjockt lager av smuts. Det var svårt att säga säkert med så mycket lort. Inte ens Perrin kunde höra vad de sa. Hur ska vi kunna veta att ni lever? Ropade slutligen en hes röst. Berylane blinkade förvånat, men ingen skrattade. Det var en dåres tal, men nu kändes det som om Perrins nackhår verkligen stod på ända. Någonting var mycket, mycket fel. Ejshedéerna verkade inte känna det. Fast å andra sidan kunde Ejsidir dölja vad som helst bakom sina släta masker av svalt lugn. Det rasslade svagt om pärlorna i Anuras hår när hon skakade på huvudet. Mashuri lät en iskall blick glida längs murkrönet och männen som stod där. Om jag måste bevisa att jag lever kommer du att få ångra det, tillkännagav Seonid på klingande Carhain-mål med lite mer hetta än hennes ansikte röjde. Om du fortsätter att peka på mig med det där armborstet kommer du att få ångra det än mer. Flera av männen skyndade sig att höja sina armborst så att de pekade mot himlen, men inte alla. Det viskades mer uppe på muren. Men någon måste ha känt igen kvinnorna som Ejsidir. Till sist öppnades portarna på rostiga, gnisslande gångjärn. En kväljande stank vällde ut från staden. Samma odör som Perrin hade känt innan, fast mycket starkare. Gammal smuts och gammal svett. Ruttnande avskrädes högar och pottor som inte tömts på länge. Perrins öron ville lägga sig bakåt. Galin lyfte den röda hjälmen till hälften som för att sätta den på huvudet igen innan han manade sin springare genom porten. Perrin fick långlöpa att följa efter med en hältryckning i hästens sidor och lossade på yxan i dess ögla. Strax innanför porten petade en smutsig man i trasig rock Perrin på benet och hoppade undan när långlöpen nafsade efter honom. Karn hade varit fet en gång i tiden. Men nu hängde både rocken och hullet slappt på honom. Ville bara vara säker, muttrade han och krafsade sig tangspritt i sidan. Ers nåd, tillade han, en aning för sent. Han lyfte blicken till Perrins ansikte och den kliande handen stelnade. Det var trots allt inte varje dag man såg någon med guldgula ögon. Är det många döda som promenerar omkring här, frågade Perrin i ett försök att skämta medan han klappade sin häst på halsen. En tränad stridshäst ville bli belönad när den försvarat sin ryttare. Mannen ryckte till som om hästen hade huggit efter honom igen. Sen vreds hans läppar till ett krampaktigt flin och han drog sig undan, sidledes. Tills han törnade rakt in i Barrelanes sto. Galin var precis bakom och såg fortfarande ut som om han när som helst skulle ta på sig hjälmen igen, medan han försökte titta åt sex olika håll samtidigt. Var kan jag finna er furste eller furstinna? Frågade hon otåligt. Maine var visserligen ett litet land, men Barrelane var inte van vid att folk ignorerade henne. Alla andra verkar ha blivit stumma, men jag hörde dig använda din tunga. Nå, låt höra. Mannen stirrade upp mot henne och fuktade läpparna med tungan. Först Colin. Först Colin är bortrest, ersnåd. Han kastade en hastig blick på Perrin. Spannmålshandlarna. Det är dem ni ska prata med. De sitter alltid på gyllene promen. Åt det hållet. Han sträckte ut handen och pekade vakt inåt staden. Sen kilade han plötsligt iväg. Medan han sprang kastade han ideliga blickar över axeln som om han var rädd att de skulle följa efter honom. Jag tror att vi borde leta upp någon annan stad, sa Perrin. Mannen som hade pratat med dem hade varit rädd för mer än hans gula ögon. Den här platsen kändes skev. Vi är redan här och det finns ingen annanstans, genmälde Barrelane med saklig ton. I all denna stank kunde han inte känna hennes lukt. Han fick gå efter vad han såg och hörde, och hennes min var tillräckligt lugn för att tillhöra en ACD. Jag har varit i städer som luktat värre än den här, Perrin. Det är jag säker på. Och om nu denne först Colin är försvunnen, så är det inte första gången jag haft med handlare att göra. Du tror väl inte på allvar att de har sett döda gå omkring? Vad kunde man svara på det utan att låta som en idiot? I vilket fall som helst hade de andra redan börjat tränga sig in genom porten, fast inte längre i ordnad formation. Winter och Alhara följde Seonid i hälarna som ett par vakthundar. Den ene ljus och den andra mörk, båda redo att slita upp halsen på en angripare på ett ögonblicks varsel. De delade uppenbarligen Perrins känsla för Shaw Harbor. Kirklin, som red bredvid Missouri med handen på svärdfästet, såg ut att inte ens vilja vänta ett ögonblick. Kirayin höll för näsan och blängde, som om någon skulle få betala för att han var tvungen att utstå denna stank. Medor och Lärtian såg också illamående ut. Men Balver såg sig bara omkring med huvudet på sned och drog sedan med sig de båda in i en smal sidogata som ledde norrut. De var ju redan där, sa Barrelane sagt. De färggranna baneren såg synnerligen malplacerade ut när Perrin red genom stadens trånga vindlande gator. En del av gatorna var i själva verket ganska breda för en stad av Shaw Harbors storlek. Men de kändes instängda. Som om stenhusen på ömse sidor på något sätt reste sig högre än sina två eller tre våningar. Och dessutom var på väg att störta ner över hans huvud. Inbildningen fick det dessutom att verka dunkelt på gatorna. Det måste vara inbildning, för så mulet var det inte. Det var fullt med folk på den smutsiga stenläggningen, men inte så många som det borde ha varit om alla hade flytt hit från de omgivande gårdarna. Och alla kilade fram med sänkta huvuden. Inte som om de hade bråttom till någonting, utan som om de skyndade bort. Ingen tittade på någon annan. Och trots att de hade en flod precis utanför hade de tydligen glömt bort hur man tvättade sig. Han såg inte ett enda ansikte som inte var lortigt och inget plagg som inte såg ut att ha varit med om en veckas hårt arbete på en leråker. Stanken blev bara värre ju längre in i staden de red. Perrin förmodade att man kunde vänja sig vid vad som helst. Allra värst var emellertid tystnaden. I en by kunde det vara tyst ibland, om än inte samma stillhet som i skogen. Men i en stad hördes alltid ett lågt mummel, rösterna från prutande affärsidkare och folk som ägnade sig åt sina dagliga göromål. Shaw Harbor viskade inte ens. Det verkade knappt ens som om staden andades. Det var svårt att få en bättre vägbeskrivning eftersom de flesta bara skyndade iväg om man tilltalade dem. Men så småningom kunde de i varje fall sitta av framför ett ståtligt värdshus. Det var tre våningar högt, byggt i prydligt huggen grå sten med skiffertak. Det fanns till och med lite guld på skylten, både på bokstäverna och på sädeskornen som var högt lastade och utan övertäckning i en kärra. Vilket de aldrig skulle ha varit i verkligheten. Inga stalldrängar kom ut från stallgården bredvid värdshuset. Så fanbärarna fick ta hand om hästarna. En uppgift som de inte alls uppskattade. Todd var så upptagen med att spana på människorna som skyndade förbi och stryka över hjaltet till sitt kortsvärd. Att långlöpe var mycket nära att bita ett par fingrar av honom när han tog hingstens tyglar. Mejnaren och Geldanen såg ut att önska att de haft varsin lans istället för fanor. Flärn stirrade bara omkring sig med vild blick. Trots morgonsolen kändes ljuset skuggigt. Och det blev inte bättre av att de kom inomhus. Vid första anblicken levde skänkrummet upp till värdshusets ståtliga fasad. Med polerade runda bord och riktiga stolar istället för bänkar under ett högt tak med kraftiga bjälkar. Väggarna pryddes av målningar föreställande sädesfält med korn, havre och hirs som mognade under en skinande sol. Och en färggrant målad klocka stod på den siligt mejslade spiselkransen ovanför en eldstad av vit sten. Härden var emellertid tom och luften i rummet nästan lika kall som den utanför. Klockan hade stannat och polityren var matt. Överallt låg det damm. De enda människorna i rummet var sex män och fem kvinnor som satt och kurade över sina bägare runt ett ovalt bord som var större än de andra borden och stod mitt på golvet. En av männen for upp med en svordom och bleknade under smutsen i ansiktet när Perrin och de andra steg in. En fyllig kvinna med fett stripigt hår satte tändbägaren till läpparna och klunkade i sig så snabbt att det rann vin längs hennes haka. Kanske berodde det på hans ögon. Kanske. Vad är det som har hänt i den här staden? Frågade Anura med stadig röst och sköt tillbaka manteln som om det hade brunnit en präktig brasa i eldstaden. Den lugna blick som hon gav människorna vid bordet fick allihop att stelna till. Plötsligt insåg Perrin att varken Mashuri eller Sheonid hade följt med in. Han betvivlade storligen att de stod och väntade med hästarna ute på gatan. Vad de och deras väktare gjorde hade han däremot inte ringaste aning om. Mannen som hade farit upp drog sig i rockkragen med ett finger. Rocken hade varit av fint blått ylle en gång i tiden, med en rad guldknappar som nådde upp till halsen. Men det såg ut som om han hade spilt mat på framsidan ett bra tag. Kanske mer än han hade fått i sig, för han var också lös i hullet. Hämt, ejse det, stammade han. Tyst, Mykel, sa fort en härjad kvinna. Hennes mörka klänning hade broderier på den höga kragen och längs ärmarna, men var så smutsig att det var svårt att avgöra färgerna. Hennes ögon låg djupt insjunkna i sina hålor. Vad får er att tro att någonting har hänt, ejse det? Anura var på väg att fortsätta, men Berylane tog till orda just som Eichedén hade öppnat munnen igen. Vi söker spannmålshandlarna. Anuras min förblev oförändrad, men hon stängde munnen så hårt att det hördes hur tänderna slog emot varandra. Människorna runt bordet utbytte långa blickar. Den tärda kvinnan studerade Anura en kort stund innan hon fortsatte till Berylane och uppenbarligen la märke till sidenkläderna och eldstenarna. Och diademet. Hon bredde ut kjolarna i en nigning. Det är vi som är Shaw Harbors spannmålshandlar, gille er snåd. Det som finns kvar av... Hon avbröt sig och tog ett djupt skälvande andetag. Mitt namn är Rahima Arnon, Ishnod. På vad sätt kan jag stå till tjänst? Handlarna verkade muntras upp en aning av att besökarna hade kommit för att köpa sånt som de kunde tillhandahålla. Olja till lampor och matlagning, bönor och nålar och häskosöm, kläd och ljus och ett dussin andra saker som behövdes i lägret. De blev i varje fall lite mindre skrämda. Vilken vanlig handlare som helst skulle ha haft svårt att inte le girigt åt listan som Berylane rabblade upp. Men det här sällskapet. Husmor Arnon ropade åt värdinnan att komma med vin. Husets bästa vin. Och snabba på nu. Snabba på. Men när en långnäst kvinna tvekande stack in huvudet i skänkrummet var husmor Arnon tvungen att springa bort och ta henne i ärmen för att hon inte skulle försvinna igen. Mannen med matfläckarna på rocken ropade åt någon som hette Spiral att han skulle hämta provburkarna. Men när han ropat tre gånger utan att ha fått något svar skrattade han nervöst och kilade själv bort till ett bakre rum. Han kom strax tillbaka med famnen full av tre stora cylindriska träbehållare, fortfarande nervöst skrattande. De andra visade upp en samling ryckiga leenden när de bugande och nigande visade Berylane till en plats i änden av det ovala bordet. Män och kvinnor med flottiga ansikten som ideligen kliade sig utan att verka medvetna om det. Perrin stack stridshandskarna innanför bältet, ställde sig vid en av väggmålningarna och tittade på. De hade kommit överens om att Berylane skulle ta hand om köpslagandet. Hon var beredd att motvilligt erkänna att han visste mer om hästkött än hon, men hon hade deltagit i förhandlingar om handelsuppgörelser där värdet av hela Mains års skörd av oljefisk var inblandad. Anuras reaktion på förslaget att en uppkomling från landet skulle delta hade varit ett tunt leende. Hon kallade honom förvisso inte så. Hennes ersnåd var precis lika förbindliga som Azuris eller Seonids. Men det var tydligt att hon ansåg att vissa saker stod ovanför hans förmåga. Hon log inte nu när hon stod bakom Berylane och studerade handlarna som för att memorera deras ansikten. Värdshusvärdinnan kom med vin i tändbägare som inte blivit polerade på flera veckor, om inte månader. Men Perry nöjde sig med att snurra bägaren i handen och titta ned på vinet som sköljde kärlets väggar. Husmor Verdier, värdinnan, hade smuts under naglarna och ingrott på knogarna, som om den vore en del av hennes hud. Han såg att Galin, som stod vid den motsatta väggen med ena handen på svärdsfästet, också bara höll i sin bägare, medan Barrelane inte ens rörde vid sin. Kirain sniffade på sitt vin. Sen tog han en djup klunk och ropade åt husmor Verdier att hämta en kanna. Tunt för att vara husets bästa, sa han genom näsan åt kvinnan med högdragen min. Men det kanske kan skölja bort stanken. Hon stirrade uttryckslöst på honom. Sen kom hon med en tändkanna till hans bord utan att säga ett ord. Kirain tolkade uppenbarligen hennes tystnad som respekt. Mäster Crossin, mannen i den fläckiga rocken, skruvade av locken på träburkarna och hällde ut små högar av den spannmål de hade att erbjuda på bordet. Det var gul hirs, brun havre och korn som bara var en nyans mörkare. Det hade tydligen inte regnat före skörden. Prima vara, som ni kan se, sa han. Just det, prima vara. Leendet halkade av husmor Arnons ansikte, men hon återställde det hastigt. Vi säljer bara varor av bästa kvalitet. För att vara folk som påstod sig erbjuda fina varor köpslog de emellertid inte särskilt energiskt. Perrin hade sett på när folk hemma vid sålde ull och tobak till köpmännen uppifrån Berlan. Och de klagade alltid på köparens erbjudande och sa att handlaren försökte ruinera dem när priset i själva verket var dubbelt så högt som året före. Ibland påstod de till och med att de kanske skulle vänta med att sälja till nästa år. Det var en dans som var minst lika invecklad som de som uppfördes på festdagarna. Vi skulle väl kunna sänka priset ytterligare för en så stor mängd, sa en skallig man till Barrelane samtidigt som han kliade sig i det gråstrimmiga skägget. Det var kortklippt och så fett att det låg klistrat mot hakan. Bara att se på honom fick Perrin att vilja klia sig i sitt eget skägg. Det har varit en hård vinter, muttrade en rundhylt kvinna. Det var bara två av de andra handlarna som brydde sig om att titta på henne. Perrin ställde ner vinbägaren på ett bord och gick bort till dem som var samlade i mitten av rummet. Anura gav honom en skarp, varnande blick, men flera av handlarna tittade nyfiket på honom. Och vaksamt. Galin hade presenterat dem allihop igen. Men de här människorna visste inte riktigt var Maine låg eller hur mäktigt landet var. Och Chewfloden betydde bara god tobak för dem. Chewflodstobaken var välkänd i hela världen. Om det inte varit för att det fanns en ACD i rummet skulle hans ögon kanske ha fått dem att ta till flykten. Alla tystnade när Perrin tog upp en handfull hirs. De små kornen lyste gula på hans handflata. De var det första han sett som var rent sedan han kom till staden. Han lät säden rinna tillbaka ner på bordet och tog upp locket till en av behållarna. Gängorna som snidats i träet var skarpa och visade inga tecken på slitage. Locket satt alltså tätt. Husmor Arnons blick flydde hans och hon fuktade läpparna med tungan. Jag vill se säden i spannmålsmagasinen, sa han. Hälften av dem som satt runt bordet ryckte till. Husmor Arnon satte sig rak i ryggen och utropade förargat. Vi säljer inte någonting vi inte har. Ni kan se på när våra arbetare lastar varenda säck på era kärror. Om ni nu vill stå ute i kylan i flera timmar. Jag hade just tänkt föreslå att vi besöker ett magasin, sköt Barrelane in. Hon ställde sig upp, tog sina röda ridhandskar från skärpet och började dra på dem. Jag skulle aldrig köpa spannmål utan att se magasinet först. Husmor Arnon sjönk ihop. Den skallige la huvudet mot bordet, men ingen sa någonting. De nedstämda handlarna brydde sig inte om att hämta sina mantlar innan de ledde dem ut på gatan. Brisen hade tilltagit till en ordentlig vind. Kall som bara en sen vintervind kan vara, när folk redan börjat tänka på våren. Men de verkade inte märka av den. Deras hopkurade axlar hade ingenting med kylan att göra. Kan vi ge oss av nu, först Perrin? Frågade Flärn med angelägen röst när Perrin och de andra kom ut. Det här stället får mig att vilja ta ett bad. Anora gav honom en blick i förbigående som fick honom att haja till lika mycket som någon av handlarna. Flärn försökte med ett ursäktande leende, men lyckades mest se illamående ut och fick i vilket fall som helst bara pröva det på hennes rygg. Så fort jag kan ordna det, sa Perrin. Handlarna var redan på väg bort längs gatan med nedvända huvuden och utan att se på någon. Berylaine och Anora lyckades följa efter utan att det såg ut som om de skyndade sig. De skred fram. Den ena lika samlad som den andra. Två fina damer ute på promenad som inte tog någon notis om den lortiga gatan, den stinkande luften eller de smutsiga människorna som stirrade på dem och ibland nästan sprang därifrån. Galin hade tagit på sig hjälmen till sist och hade båda händerna på svärdfästet, redo att dra vapnet. Kirayin bar hjälmen vid höften och hade fortfarande vinbägaren i andra handen. Han tittade föraktfullt på de lortiga människorna som skyndade förbi och sniffade på vinet som om det var ett parfymkrus som höll stadens stank på avstånd. Sädesmagasinen låg vid en stenlagd gata som knappt var bredare än en vagn mellan stadens båda murar. Lukten var bättre här, närmare floden. Men den blåsiga gatan var helt tom på folk, bortsett från Perrin och de andra. Inte så mycket som en hund syntes till. Hundar försvann när en stad svalt. Men varför skulle en stad svälta om den hade tillräckligt mycket spannmål för att kunna sälja av den? Perrin pekade ut ett tvåvåningsmagasin på måfå. Inte annorlunda än något av de andra. En fönsterlös stenbyggnad med ett par breda trädörrar som hölls på plats av en träbom som kunde ha tjänat som takbjälke på gyllene promen. Handlarna erinrade sig plötsligt att de inte tagit med sig några karar som kunde lyfta bort bomarna. De erbjöd sig att gå tillbaka och hämta dem. Hennes nåd Berylaine och Anora Sede kunde vila framför brasan på gyllene promen medan någon hämtade ett par arbetare. Husmor Verdier skulle säkert göra i ordning en brasa. De tystnade när Perrin satte handen under den tjocka bjälken och sköt upp den ur träklykorna. Bommen var tung, men han backade ut med den så att han kunde vända sig om och kasta den på gatan med en smäll. Handlarna stirrade på honom. Det var förmodligen första gången de hade sett en man i sidenrock göra någonting som kunde kallas arbete. Kirayin himlade med ögonen och sniffade på sitt vin igen. Lyktor, sa husmor Arnon med svag röst. Vi måste ha lyktor eller facklor om... Ett svävande ljusklot uppenbarade sig ovanför Anuras hand och lyste upp den grå morgonen så att alla skuggor avtecknade sig svagt på stenläggningen och stenfasaderna. Några av handlarna lyfte händerna för att skydda ögonen. Efter ett ögonblicks tvekan tog Mr. Cross sin tag i en järnring och drog upp en av dörrarna. Där inne var den välbekanta doften av korn nästan så stark att den överskuggade stadens stank. Men det luktade också av någonting annat. Små dunkla skepnader slank ut i skuggorna framför Anuras ljus. Han skulle ha sett bättre utan det. Eller i varje fall längre in i dunklet. Det skinande klotet kastade en stor aura av ljus som skar av allt som fanns bortom den. Han kände lukten av katt, mer förvildad än tam, och av råtta. Ett plötsligt pip i bakre delen av magasinet som abrupt tystnade vittnade om att katt och råtta hade träffats. Det fanns alltid råttor i spannmålslager och katter som jagade dem. Det var lugnande och normalt. Nästan tillräckligt för att råda bot på hans oro. Nästan. Han kände en annan lukt. En som han borde känna igen. Ett vilt tjut långt in i magasinet steg till ett plågat skrik och klipptes plötsligt av. Tydligen slog råttorna i Shaw Harbor tillbaka. Perrins nackor rörde sig igen. Men här kunde det inte gärna finnas någonting för den svarta att spionera på. De flesta råttor var bara vanliga råttor. De behövde inte gå särskilt långt in. Den mörka lokalen var full av grova säckar, staplade i stora högar på träplattformar så att de inte behövde vila direkt på stengolvet. Stapel efter stapel av säckar reste sig nästan ända upp till taket, och förmodligen var det likadant en våning upp. I vilket fall som helst fanns det ändå tillräckligt mycket spannmål i den här byggnaden för att mätta alla i hans läger i flera veckor. Han gick till den närmaste högen, körde slidkniven i en av de ljusbruna säckarna och skar upp de sega jutefibrerna. En flod av korn strömmade ut och massor av små krälande svarta fläckar, tydligt synliga i ljuset av Arnoras skinande kula. Mjölbaggar, nästan lika många som det fanns sädeskorn. Deras lukt var skarpare än kornets. Mjölbaggar. Han önskade att hans nackor inte ville resa sig hela tiden. Det var så kallt att alla mjölbaggar borde ha dött. Den enda säcken var bevis nog, och nu kände han igen lukten av mjölbaggar. Men han gick till en annan stapel. Och en till och en till, och på varje ställe skar han upp en säck. Ur allihop kom en fors av ljusbrunt korn och svarta skalbaggar. Andarna stod hopkurade i dörröppningen med dagsljuset i ryggen. Men Anuras klot fick deras ansikten att synas tydligt. Bekymrade ansikten. Förtvivlade ansikten. Vi kan gärna rensa varenda säck vi säljer, sa husmor Arnon ostadigt, mot en obetydlig extra. För hälften av det pris jag erbjöd er, avbröt Barrelane henne skarpt. Hon rynkade näsan i avsmak och drog undan kjolarna från mjölbaggarna som krälade bland säden på golvet. Ni kommer aldrig att få bort allihop. Och ingen hirs, sa Perrin bistert. Hans mannar behövde mat och soldaterna lika så. Men hirskornen var knappt större än mjölbaggarna. De kunde rensa hur mycket de ville. Han skulle ändå få med sig lika mycket baggar som hirs. Vi tar mer bönor istället. Men de ska också rensas. Plötsligt var det någon som skrek ute på gatan. Inte någon katt eller råtta, utan en skräckslagen man. Perrin insåg inte ens att han hade dragit sin yxa förrän han såg skaftet i sin hand när han trängde sig ut mellan handlarna i dörröppningen. De kurade ihop sig ännu mer, fuktade läpparna och försökte inte ens se vem det var som hade skrikit. Kirayan stod med ryggen tryckt mot väggen till ett magasin på andra sidan gatan. Den glänsande hjälmen med den vita plymen låg på stenläggningen tillsammans med hans vinbägare. Mannens svärd var draget halvvägs ur skidan, men han stod som fastfrusen och stirrade med uppspärrade ögon på väggen till den byggnad som Perrin just hade kommit ut från. När Perrin rörde vid hans arm spratt han till. Det var en man här, sa Geldanen osäkert. Plötsligt stod han bara där. Han såg på mig och... Kirayan gned handen över ansiktet. Trots kylan var hans panna glansig av svett. Han gick rakt genom väggen. Han gjorde det. Du måste tro mig. Någon stönade. Någon av handlarna, trodde Perrin. Jag såg honom också, sa Seonid bakom honom. Och nu var det Perrins tur att haja till. Hans väderkorn var oanvändbart här. Aesiden kastade en sista blick på väggen som Kirayan hade stirrat på och steg bort från den med högst märkbar motvilja. Hennes väktare var resliga män som tornade upp sig över henne och stod tillräckligt långt bort för att kunna dra svärden, men inte längre. Även om Perrin undrade vad de bistra väktarna skulle kämpa mot om Seonid menade allvar. Jag har svårt för att ljuga, först Perrin, sa Seonid torrt när han uttryckte sitt tvivel. Men hennes ton blev snart lika allvarlig som hennes uppsyn och hennes blick var så intensiv att den ensam skulle ha räckt för att göra Perrin illa till mots. De döda vandrar i Shaw Harbor. Först Colin flydde staden av skräck för sin hustrus ande. Det är knappt någon i staden som inte har sett någon död. Och många har sett mer än en. Vissa säger att folk har dött av de dödas beröring. Det kan jag inte bekräfta. Men det är säkert att några har dött av skräck och andra på grund av olyckor. Ingen går längre ut nattetid i Shaw Harbor eller går oanmäld in i ett rum. Folk går till angrepp med det som finns till hands mot skuggor och överraskningar. Och ibland har en make, hustru eller granne legat död vid deras fötter. Det rör sig inte om hysteri eller sagor att skrämma barn med, först Perrin. Jag har aldrig hört talas om någonting liknande, men det är på riktigt. Ni måste lämna en av oss här att göra vad vi kan. Perrin skakade sakta på huvudet. Han kunde inte kosta på sig att förlora en HD om han skulle kunna befria Fail. Husmor Arnon började gråta redan innan han sa, så Harbor får möta sina döda på egen hand. Men skräcken för de döda förklarade inte allt. Kanske var folk för rädda för att tänka på att tvätta sig. Men det verkade osannolikt att rädslan skulle påverka alla på samma sätt. De verkade helt enkelt inte bry sig om det längre. Om mjölbaggar som frodades i den bittraste vinterkyla. Det fanns saker som var mer på tok i Shaw Harbor än kringvandrande andar. Och alla hans instinkter manade honom att lägga benen på ryggen och fly utan att se sig om. Han önskade verkligen att han kunnat göra det.